Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Caroline Fareberger. I hennes information på Instagram så har hon beskrivit sig själv som businesswoman and family father. Hon har arbetat inom näringslivstoppen i många år. De senaste åren så har hon varit vd på ICA Försäkring. Men hon har inte alltid varit kvinna. I alla fall inte till sitt yttre. Och det gjorde att Caroline 2018 gjorde en könskorrigering för att bli den kvinna som hon hela livet känt att hon varit men inte låtit komma fram. Idag så är hon på väg att lämna ICA Försäkring för ett nytt jobb på riskkapitalbolaget Wall Street som aktiv styrelseordförande. Jag är nyfiken på hur hon upplever att det är för skillnad mellan att vara man och kvinna som chef och aktiv i näringslivstoppen. Och som vd för ett stort bolag med fru och tre barn så krävs det en hel del mod och styrka att göra den resa hon har gjort som ledde till könskorrigering. Vilka rädslor hade hon? Och var kom styrkan ifrån att våga ta steget? Och hur ser hon på hur det ser ut med jämställdheten idag inom näringslivet när hon får se ett annat perspektiv från en kvinnas perspektiv? Och hur har hon förändrats som ledare nu när hon får helt nya erfarenheter? Semlan god.
Den var fantastiskt god. Åh, vad gott.
Jag var lite osäker på om det skulle finnas kvar för jag hade ju sett att du gillade semlor. Men de var några som hade kvar även om semeltiden är på väg att vara förbi. Välkommen Caroline.
Tack så jättemycket.
Så härligt att ha dig här. Vi såg ju här om dagen.
Ja, så roligt. Det är roligt att man får börja träffas på sociala tillställningar än efter pandemin. Även om vi naturligtvis lever i speciella tider fortfarande, men ändå roligt att få ses.
Ja, jag kände det var på After Rocks premiär ska jag säga. Och vi var många där som jag pratade med som kände lite så här kluvet till att nu när det sker så mycket så oroligt i världen att kan jag göra det här nu och gå ut och skratta? Och jag kände ännu mer att vad viktigt det är att vi ändå lever och gör sånt så att vi är starka. Mm. Att vi fylls på med liksom den glädjen vi kan fyllas på med för att orka för dem.
Ja, men det är ingenting blir bättre att vi skulle avstå för saker och ting. Va? Samtidigt som naturligtvis tonaliteten i samhället är ju väldigt allvarlig. Men jag håller med.
Vi behöver det. Och sen, alltså det händer mycket nu. Nu är det nytt jobb på gång för dig.
Just det. Nej, men jag har ju levt, man säger, corporate life, linjekarriär inom försäkringsbranschen under väldigt många år. Men nu ska jag bli riskkapitalist, vara styrelseordförande och leda ett investmentbolag som heter Wall Street.
Och vad, alltså, varav denna ändring lite grann i inriktning?
Nej, men jag har ju under min linjekarriär i försäkringsbranschen så har jag ju gått ifrån att arbeta på riktigt storföretag. Det var ju Trygg-Hansa innan, men sen fick jag möjligheten och blev vd för och driva upp ett helt nytt försäkringsbolag, ICA Försäkring, för drygt 6 år sedan. Då ICA ville från ett vitt papper starta ett helt nytt bolag. Och då fick jag förtroendet att leda den resan. Och jag är ju fantastiskt nöjd med vad vi tillsammans har skapat här under 6 år. Jättefina ekonomiska siffror. 0-800 miljoner omsättning på 6 år och bra lönsamhet. Men det är framförallt entreprenörskapet som jag tycker är roligt. Bygga upp en ny verksamhet tillsammans med medarbetare. Och då känner jag det här med entreprenörskapet är någonting som är så viktigt för också Sveriges näringsliv. Och då började jag fundera på hur ska jag kunna arbeta ännu mer med entreprenörskap och kanske stötta andra entreprenörer. Och det är ju vad man gör inom den delen av riskkapitalbranschen som kallas för venture capital. Man brukar förkorta det VC. Det betyder att man går in och stöttar en entreprenör som har en affärsidé och köper kanske 20% av aktierna för en viss summa pengar så att entreprenören kan fortsätta att bygga sitt bolag. Man har kanske sett programmet Draknästet i TV och det är precis så det fungerar. Att man stöttar entreprenörer för att vi har ju så väldigt många framgångssagor med svenska bolag som har gått från ingenting och blir nu världsbolag. Spotify, Klarna, iSettle och så vidare. Och det är ju därför att vi har möjligheter att stötta entreprenörer med kapital. Och det vill jag arbeta med.
Så det är framförallt kapital som ni stöttar med? Kan du tänka dig gå in och stötta liksom även i själva...
Ja, och det finns ju... Ja, och det är precis... Och det finns naturligtvis olika typer av bolag. Det är bolag som jag går till Wall Street arbetar i väldigt tidiga skeden. Man är ofta det första externa investeraren man går till så att vi kan hjälpa entreprenören väldigt hands-on. Kavla upp ärmarna och verkligen se till att göra entreprenören framgångsrik så att hen får precis det stöd som behövs med kompetens, resurser, nätverk, kontakter. Så att jag ser fram till att själv kavla upp ärmarna och bli väldigt operativ och se till att nya bolag lyckas.
Spännande.
Men det är fortfarande entreprenören som ska stå i centrum. Inte den som står för finansieringen.
Det är lite härligt när du berättar om det här, för du glittrar lite extra så här i ögonen.
Ja, men det gäller ju att landa in i sig själv. Vad är det som får mig att ticka? Vad är det som får mig att bli glad? Och jag ska ju villigt erkänna, under många år i min karriär så har jag nog varit dragen till kanske titlar, hur pass stort vd-jobb har jag, hur pass många anställda eller hur många kronor i omsättning eller vad det nu är för mätbart som man kan så att säga jämföra sig med andra. Men det känns så skönt och nej, men nu är jag klar med det. Nu vill jag göra någonting som jag verkligen på allvar tycker är roligt och känns meningsfullt.
Mm. Det känns som att du mer och mer landar liksom i vad som är viktigt för dig. Också med tanke på den resan som du har gjort. Jag nämnde lite grann den inledningen för att du har ju både gjort ett sommarprat och ett vinterprat. Fantastiska, jag har lyssnat på båda två såklart. Och det jag tänker, därför kommer vi inte prata så mycket om själva resan, men vi kommer ju såklart in på det, för det är otroligt spännande med tanke på att du både har varit en businessman och en businesswoman, och den erfarenheten har inte så många.
Nej, och på samma sätt som jag under de första 50 åren av mitt liv har liksom spelat en könsroll som inte var mig själv utan någonting som jag har försökt att upprätthålla så bra jag har kunnat, så har jag också, inser jag, fastnat i en del andra normer i näringslivet kanske, att man bör liksom se ut på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt, föra sig på ett visst sätt, men också ha karriärambitioner på ett visst sätt, nämligen söka högre och högre vd-jobb för att inte bara få omvärldens respekt utan för att överhuvudtaget vara nöjd med sig själv. Och utan att kanske undra sig lyxen att vara landad i vad gör mig egentligen glad, utan man fastnade i ett, eller jag fastnade i ett ekorrhjul. Eftersom jag är så framgångsrik ledare för det ena eller andra företaget så är jag väl lycklig, försökte intala mig utan att våga bottna i mig själv.
Mm. Det är just det, är jag väl lycklig? Den tror jag många kan känna igen sig i. För att under den här tiden som du gjorde din resa så berättar du ju också om hur du tryckte liksom, ju mer du jobbade och ju mer du pluggade, ju mindre tid hade du att känna efter vem du var, utan mera liksom gick in i prestationen.
Ja.
På vilket sätt förstod du det under vägens gång, att du gjorde det?
Nej, det gjorde jag inte, utan jag var nog så upptagen av att, så att säga, fylla ut den tid jag hade att spendera redan ifrån skolåren, att försöka hela tiden maximera min tid för att prestera på olika sätt. Var det grundskolan så var det ju betygen, var det högskolan då, men då var det ju att köra dubbla utbildningar, civilekonom och civilingenjör, för att så här, göra precis allt det jag kan för att så snabbt som möjligt röra mig framåt på den, vad jag uppfattade, normativa skalan. Så att hela det där villa Volvo Vove-paketet med framgångsrik karriär skulle liksom hända bara jag gasade på. Jag var nästan rädd för att få tomrum i min tillvaro. För då skulle jag ju kanske liksom kunna, ja, jag vet inte vad som skulle hända då. Kanske skulle liksom ramla av den perfekta banan. Så att jag bara dök ner med huvudet och körde hårt.
Men kunde du känna att det här att man känner sig annorlunda än andra på något sätt? Så att om jag gör det här jag kan kontrollera och prestera så behöver jag inte vara så annorlunda än de andra.
Ja men det stämmer. För att jag är ju, om man nu tar min könsidentitet, så har jag ju känt liksom feminina dragningar ända sedan 7-8 års åldern på olika sätt, och känt liksom en styng av avundsjuka när jag sett flickor och kvinnor i vackra klänningar, och samtidigt har jag känt en skamsenhet och varit hårt stigmatiserande, för jag har sett ner på mig själv att jag haft sådana känslor, vilket har gjort att jag kanske försökt överkompensera genom att försöka vara den här macho killen, odla samma intressen som de andra klasskamraterna gjorde. I grundskolan skulle man tycka om hårdrock, och jag spelade hårdrock inte för att jag på något sätt tyckte om det, men bara för att piska in mig själv i normen så att jag skulle tycka om mig själv.
Och det där tycker jag är så intressant, för att många gånger så är det ju så när man ser till olika, till exempel företag som om man startar ett bolag, så vill man ju inte ha alla likadana personligheter i ett bolag. Man vill ju att människor ska ha olika kapacitet, för man behöver ju en som är, om man sitter med ekonomin, och en som tänker utanför boxen. Och liksom, men ändå så blir det att vi under en viss period i uppväxten vill vara som, alltså, blir som alla andra.
Det blir en trygg, alltså normen blir en trygghet. Och det kände jag ju som man hela min resa. Att jag, när jag skulle liksom köpa kläder, om det var vit eller ljusblå skjorta eller den ena eller andra nyansen av gråhet på kostymen. Jag valde ju medelvärdet av vad de andra hade på kontoret. Eller framförallt medelvärdet av chefsnivån ovanför mig. Så att jag skulle liksom känna att, eller markera min tillhörighet, att jag är en av dem. Så att jag slapp behöva känna känslan att jag skulle vara utanför. Jag har under så många år av mitt liv sökt mig själv till normen för att skapa trygghet. Men också kanske för att förhindra att jag skulle tillåta mig själv att blicka in i mig själv.
Kanske framförallt det.
Ja.
Och det är ju en, alltså vi kan prata om att vi sitter här och är i 50-årsåldern och kan känna att vi har vågat titta in i vilka vi är, för att vi är i den åldern vi är i. Och det önskar ju att man kanske kan klara av redan tidigare och inte fastna så mycket i normen. För vad är egentligen normen?
Normen är det som egentligen det beteende eller utseende eller kultur som bärs av majoriteten i en viss omgivning. Det kan vara i en skolklass så kan du ha en viss norm. I en ort där man bor kan man ha en viss norm. I ett land, i en viss kultur så kan du ha en viss norm. I ett företag så kan du ha en viss norm. Så det är ju det förhärskande uttryckssättet, behärskande beteendemönstrarna.
Men för mig var ju normen någonting helt annat. För jag växte upp i en familj där alla såg olika ut och alla klädde sig som man ville. Och många sa till mig, så här, du växer ju upp i en, så här, hur är det att växa upp i en onormal familj? Och jag var så här, vänta nu, det här är ju jätte... Alla får ju göra som de vill och vara den vad man vill vara. Så jag tyckte ju att det jag såg utanför när alla gick runt i kostym och såg likadana ut, tänkte alla kan inte ha samma smak på kläder.
Nej.
Så att det blir ju ändå så här, och vad är det som sätter det egentligen? Det jag tänker på, så här, vad, vi har den normen, vad är det som sätter att det ska vara normen?
Det börjar ju faktiskt redan när vi som föräldrar präglar våra barn i väldigt låg ålder. Vi som föräldrar har ett ansvar att definiera för våra barn vad som är normalt och inte normalt. Det är ju inte en känsla du föds med. Exempelvis om man nu tar en så enkel sak som sexuell läggning. Att man kan älska vem man vill. Det är en värdering som vi kan prägla. Som vi kan öppna upp för våra barn. Alternativt om man vill stänga den möjligheten och säga att det ska vara på ett visst sätt, så går det att prägla ens barn med det också. Så vi som föräldrar har ju väldigt stort ansvar att hjälpa våra barn att förstå vad är normalt eller inte. Jag och min fru har ju tagit med våra barn till att titta på Pride-paraden. Det var ett par år sedan innan pandemin då, va? Bara för att visa upp alla olika inriktningar som man kan definiera sig själv som eller leva som. Bara för att markera att det finns kanske ovanliga sätt att leva på, men det är fortfarande en del av vad som är normalt.
Exakt, och att normalt är inte en väg. Nej. Utan det finns flera olika normer. Och att man hittar den norm där man själv trivs är det väl det.
Ja.
Så att det inte blir på samma sätt att man liksom hamnar. Men det som, om man då tittar på din resa så har ju du då presterat väldigt mycket hela tiden. Det handlar liksom om prestation. Så att självförtroendet kanske inte har varit så...
Nej,
den har varit ganska bra.
Mm.
Men självkänslan...
Nej, den har varit låg.
Den har varit låg. När känner du att du började hitta den? Och förstå den kanske att den fanns?
Ja, det var väl lite grann med... Och jag tror det kom kanske liksom med ålderns mogenhet. Tyvärr ända fram till liksom snutt på 50-årsåldern. För dessförinnan så var det väldigt viktigt för mig vilken fasad jag skulle upprätthålla mot omvärlden. Vilken bil jag körde, vilket visitkort jag hade. Det var viktigt för min självkänsla, de yttre attributen. För då kunde jag bevisa för mig själv, visst är jag framgångsrik, visst är jag någon. Visst...
Men kände du dig det?
Nej.
Inom dig?
Nej, jag inser nu att jag inte kände mig det. Just då så försökte jag allt vad jag kunde att inbilla mig det. Och försöka banka in känslan utan att den någonsin fanns. Men det är ju egentligen när jag vågade släppa garden och i mitt fall öppna min Pandoras ask. Vad var det för feminina känslor jag hade? Därför att den viktiga frågan var att jag ställde mig själv frågan, är jag lycklig på allvar egentligen?
Och inte, jag är väl lycklig.
Nej, utan är jag egentligen? Och när jag lyckades formulera för mig själv att nej, det är jag inte. Okej, vad är det då som hindrar mig från det? Eller en viktigare frågan, vem är det som har ansvar för att jag ska vara lycklig? Då kommer jag fram till, men det kan ju inte vara någon annan än jag själv. Okej, men låt mig ta tag i det då. Så fundera på, vad är det som gnager i mig? Ja, det är ju de där feminina känslorna. Men ska jag inte liksom utforska dem utan att vara rädd för vad det kan bli? Men bara säga att jag har bara ett liv att leva och det är bara mitt ansvar att se till att jag lever lyckligt och i 50 års ålder, men nu är det liksom hög tid att ta tag i det där.
Men vad, för det krävs ju en del mod och styrka i det. Var du rädd någon gång?
Jag var jätterädd, framför allt för att bli exkluderad ifrån min omgivning, för att hamna i utanförskap. Rädd för att tappa viktiga relationer. Tänk om någon familjemedlem säger att nej, men jag kan inte hantera det där, jag bryter kontakten, eller att jag skulle tappa vänner, eller den sådär socioekonomiska positioner byggt upp i näringslivet. Ingen hade ju gjort en könskorrigering på en vd-position i näringslivet innan, så att det gick ju inte att veta hur det skulle gå. Skulle jag tappa min position, och vad skulle då hända med mig? Skulle jag vara stark och orka med det, eller skulle jag själv gå under? Jag var jätterädd, samtidigt som jag kände mig lugn i insikten om att jag bara måste göra det här. Det får lyckas eller inte lyckas, men jag bara måste göra det här.
Och då hade du också din fru som är då den närmsta, ja, kanske som, ja, som och också, ja, din chef sen som du pratade med.
Ja, ja, precis. Och jag har haft, allting har ju gått så bra. Alla mina närstående har ju valt att se mig och mitt behov att leva som den jag är. Så det är ju en framgångshistoria från början till slut. Men jag var livrädd innan jag gick in.
Och också som och det, jag vet ju inte eftersom jag inte kan säga hur män känner, men att män, kan jag uppleva ibland, har ju den här att inte titta på sin sårbarhet, utan det, ja, är liksom, ja, vara stark och, ja, vara mannen och så vidare.
Ja, men
den
här
sårbarheten upplever ju jag som en enorm styrka om någon kan visa sin sårbarhet.
Ja, och jag är så glad över att det blir ju faktiskt mer och mer modernt till ledarskapet. För jag kan ju skriva under på att det är inte normativt för män att visa sårbarhet eller svaghet. Det ses tyvärr enligt normer som kanske ett svaghetstecken, vilket gör att jag fastnade i normen, som jag tror många andra män har fastnat i också. Att man liksom projicerar hela tiden bilden av en stark person. Jag är den där framgångsrika företagsledaren och jag har de här styrkorna. Och så vill man inte ens själv vara medveten om sina blottor. Och medans det gör ju en ganska ointressant som en ledare egentligen, för att du får ju väldigt svårt att få liksom autentiska relationer med kollegor. Du blir mycket mer intressant som ledare om du är autentisk själv och säger att våga blotta dig. Det här kan inte jag, eller jag är faktiskt rädd för det här, eller jag är osäker på det här. Då blir du mer äkta. Du blir mer framgångsrik i ett ledarskap. Men det sitter hårt inne.
Och har du hört någon gång någon diskussion kring män i din omgivning när du har jobbat, där det är så här, nej, det här pratar vi inte. Alltså så att man inte vill, eller existerar inte ens att man nämner det.
Ja, men alltså jag är ju tyvärr tidigare i min karriär varit med om diskussioner män emellan, där kanske någon omtalar en kvinna som kanske, ja, visar lite väl mycket känslor, eller liksom Gud förbjuder till och med liksom tår i ögat över någonting, och samtidigt då fäller en kommentar, men det där går ju inte att ha henne, hon kan inte kontrollera sina känslor och så vidare, va? Vilket har varit starka signaler till mig att okej, för att jag ska vara framgångsrik, då får inte jag vara någon som visar starka känslor heller, utan jag måste liksom hålla uppe en cool fasad. För att det har jag kodat av som framgångsrika beteenden i näringslivet, och till slut har jag gjort det. Och jag har liksom omformulerat min beteenderepertoar för hur man ska vara för att vara framgångsrik. Men samtidigt som jag tappade liksom connection med vem jag egentligen är.
Mm. Och det där, jag pratade med en kompis igår som jobbar på ett stort svenskt bolag som är globalt.
Mm.
Och vi pratade just om det här då, eftersom han också har en chefsposition då ute i världen. Men, och då sa han det, att just det här med att det är väldigt många män inom den branschen som han är i topppositioner. Men då sa han det, en reflektion han hade gjort var att många av de kvinnor som är på väg upp, de blir som männen.
Ja, och det är ju så att alltså jag har ju sett det och också hört många kvinnor berätta som har liksom gått den vägen att man ställs kanske inför en valsituation, va? Att det okej, vill jag gå vidare i den här karriären som är kanske mansdominerad arbetsplats, så är det många som har liksom behövt axla ganska manliga beteenden för att det har varit den förhärskande normen, det vill säga sättet man tar sig fram på. Vilket har ju gjort det att männen har ju fortfarande kunnat få spela på hemmaplan, det vill säga de har kunnat vara äkta sig själva, medan många kvinnor har fått kanske liksom spela ett spel och spela på bortaplan egentligen. Men det som är mest synd, det är ju vilka kvinnor eller andra personer som inte är där. Därför att de inte känner att de kan, vill eller orkar vara med i den resan. Och då kommer vi in på saker som inkluderande kultur. Är den, får man vara annorlunda än den förhärskande normen eller inte? Eller måste man vara som normen?
Mm. Och det är det någonstans som jag tycker är synd. För du själv säger att du tog ju till dig det beteendet som man. Ja. Och de tar till sig det. Och då sa han, de blir nästan ännu värre för att visa. Istället för att man önskar ju, han som man önskar ju en kvinnlig chef på sitt jobb som här kvinna.
Men det är också, men det blir nog också kanske lite självselektion i näringslivet. För att om jag sitter som man och ska rekrytera, och så kanske jag känner att men här måste jag liksom, kanske liksom rekrytera några kvinnor för att liksom det ska se bättre ut och bli bättre balans. Och vilken kvinna ska jag ta? Och så kanske man omedvetet väljer någon kvinna som man kan liksom på något sätt känna igen sig i beteende med. Så, ja, men hon liksom, vi spelar på samma liksom, våglängd. Hon tänker och beter sig ungefär som jag. Hon kommer att passa in i gänget. Och så blir det kanske liksom lite självförstärkande. Istället för att, som jag försöker agera i mitt ledarskap nu som vd, att okej, men vilket beteende eller vilken personlighetstyp skulle komplettera det här teamet bäst för att så att säga, öka bredden utav infallsvinklar.
Mm.
Men det krävs en medvetenhet och det krävs lite extra energi.
Men tror du inte att det är väl kanske, är det att man inte ger den energin för att man följer, det blir för mycket att bryta. Så att man du har pratat om att man liksom, i sitt ledarskap så måste man vara aktiv varje dag.
Ja, men det är ju så att vi har alla fördomar. En del av dem är omedvetna, en del av dem är medvetna. Man kan utbilda sig själv för att göra om ens omedvetna fördomar till medvetna. Till exempel att man har kanske förutfattade meningar om om kvinnor eller män eller om lågutbildade eller högutbildade eller vad det kan vara. Men det är ju en väldigt aktiv handling att gå emot den egna driften. Och den egna driften är oftast lika söker lika. Och faktiskt på allvar, inte bara för att man måste söka olikheter utan själv tro på att vi som organisation, vi som ledningsteam, vi blir bättre om vi har olika personer runt bordet och på allvar tro på det. För att det finns ju så många undersökningar nu som visar att företag blir mer framgångsrika med mer mångfald i ledningsgruppen och med mer inkluderande kultur. Och ja, det är lite jobbigt om man inte har liksom tagit till sig det där tidigare. Och ja, i vissa fall så kanske diskussionerna drar ut lite på tiden om man verkligen ska ta nytta av alla infallsvinklar. Men besluten blir ju så mycket bättre. Och företaget blir ju mer framgångsrikt. Men det kräver en viss ansträngning.
När jag lyssnade på podden så pratade vi, när du pratade om ledarskap, så var det någon som ställde frågan om du liksom blir en bättre ledare nu som kvinna än som man. Mm. Och så sa jag, ledare har du ju alltid varit på något sätt. Ja. Men ändå blir jag ändå nyfiken på att bli så här att du ändå med den erfarenheten som du får som kvinna i den branschen du är i, Förändrar inte det ditt ledarskap lite grann ändå?
Jo, jag var ju väldigt kaxig i samband med min könskorrigering när jag fick frågan, kommer du att gå från manligt ledarskap till kvinnligt ledarskap nu? Varav jag sa att jag kommer inte ändra mitt ledarskap på något sätt, för att mitt ledarskap är ju en konsekvens av de erfarenheter och värderingar jag har, och det ändrar sig ju inte. Men det ändrar sig. Därför att gå från en så att säga, representant för en enorm majoritet till att kliva ur skorna och se det med andra ögon fick ju så många nya insikter till mig. Och framförallt för att jag fick en mer äkta och genuin relation med många andra kvinnor som berättade hela historien för mig. Och berättade för mig hur de hade upplevt härskarbeteenden på sin arbetsplats, till och med ifrån mig också, vilket var jättejobbigt att höra. Och jag frågade, men varför berättar du inte det för mig tidigare? Jag som frågat efter så mycket feedback. Och då fick jag svaret, ja men du skulle ju inte ha förstått. Du levde ju som man då. Hade jag berättat allt jobbigt, då hade du bara sett mig som problemet istället. Det var jättejobbig insikt att
vad
höra.
Tänker du när du hör det, att kvinnor inte vågar säga till männen?
Tyvärr tror jag att det är sant. För jag försöker fundera på hur skulle jag reagerat för en 5 år sedan om någon, till exempel en kvinna med ledningsgrupp, hela tiden anmärkte på mitt uttryckssätt för att det inte var inkluderande eller andra. Jag skulle nog tyvärr blivit irriterad och önskat att det satt någon mer medgörlig person i den stolen. Jag skäms att det gör ont i mig när jag inser att jag skulle nog bara liksom ha sett vad som var kortsiktigt mest effektivt.
Men otroligt ärligt av dig att också få den insikten, ja, och ta den till dig.
Ja, och det, vilket har gjort nu att jag har liksom känt att okej, nu på allvar måste vi som näringsliv flytta fram positionerna. Och jag har hela tiden så här försökt att rekrytera jämställt med ledningsgrupp och så, men jag inser ju att i början av när jag var mitten i min karriär, så var det nog lite mer att spela statistikspelet, för att det var så det skulle se ut, för att man skulle liksom kunna ha någonting och visa upp. Men jag reflekterade ju aldrig över hur jag skulle anpassa min ledningsstil för att alla skulle komma till sin rätt. Utan det var nog de som var samma skrot och korn som mig själv. Nämligen sifferorienterade alfahanar. Var de som kom till sin rätt. Uh-huh. Och var man på en annan ände av skalan, så var det nog svårt. Så jag tillvaratog ju inte hela mitt teams kompetens innan. Och vi fattade ju inte rätt beslut i många lägen. Så det har ju fått mig att känna, nej men nu vill jag på allvar gå in i kulturen och ledarskapet. För som ledare är man ju ansvarig för en kultur man skapar runt omkring sig. Okej, jättebra att jag som ett första steg har skapat en mångfald i gruppen utifrån vilka människor som sitter där. Men hur skapar vi en kultur så alla kommer till sin rätt och att vi tillsammans skapar bättre insikter och fattar bättre beslut. Mm. Det är ju inkluderande kultur.
Och hur gör man det?
Det innebär att du måste ha en genuin inställning av att jag är på allvar intresserad av att lyssna på andra. Så att jag som ledare är ju ansvarig för kulturen. Jag låter ju bli att ange i början av mötet hur jag egentligen helst vill att en fråga ska lösas. Jag låter någon presentera ett upplägg, men sen så är jag väldigt intresserad av att alla verkligen bidrar med sina perspektiv. Jag ser till att alla pratar, inte bara för att pricka av att alla har gjort sig hörda, utan jag som ledare vill ju verkligen förstå alla infallsvinklar. För även om vi är 10 personer på bordet, 9 säger samma sak och den 10:e personen säger något annorlunda. I mitt gamla liv hade jag sett den personen som irriterande och inte en teamspelare. Men nu blir jag genuint intresserad. Kanske är det den här infallsvinkeln som kan få oss att helt ändra riktning och bli ännu mer innovativa. Och först när jag verkligen känner att alla har bidragit med det de kan, då rundar jag av diskussionen och så fattar vi ett beslut hur vi går vidare.
Men där tänker jag att nu har du kommit dit där du också har din självkänsla.
Ja.
Att lyssna in andras, om man tänker då på där du var tidigare, aha, eller där andra män är, mm, när det handlar om prestation och man kanske är väl lycklig.
Aha.
Att ta in det innanför det här skalet på något sätt, alltså den här yrkesrollen, att orka lyssna in. Kan det, det där är någonstans kommer till att om man är genuint mera i sin självkänsla och inte bara i självförtroendet och prestationen, blir man inte en bättre ledare då? För jag tror att jag upplever att det är så många ledare idag som är sin prestation, men de har ingen aning om vem de är.
Helt riktigt. Det är för många ledare och överskott av manliga sådana som kanske projicerar en bild av sig själva, en persona som är en framgångsrik ledare, och sen så försöker man liksom arbeta mot den och identifiera sig mot den. Och man är kanske lite raljant i sin tongång mot andra runt omkring sig om som inte presterar. Vilket innebär att man skapar kanske omedvetet en kultur omkring sig att man inte, man ska inte visa svaghet, man ska vara stark. När det egentligen är så att man är osäker själv, att det är där skon klämmer. Och då fostrar det ju också tyvärr en kultur runt omkring sig att okej, till det här ledningsteamet får jag inte komma och visa svaghet, därför då ligger jag inte bra till, och så fostrar en kultur där man ska liksom visa upp en stark fasad, eller också så håller man tyst. Och men alltså, en högsta chef, en ledare, har ju så stort ansvar för kulturen. Om jag som högsta chef projicerar att jag är en människa, jag har svagheter, jag har brister, och ändå att jag känner mig okej med det, då kan jag hjälpa andra att förstå att ja, men det är helt okej också att ha en del brister och vara öppen med det. Och då kan vi ha en mer autentisk kultur. Mm. Och då kan vi tillsammans växa.
Och det är väl det som ledarskapet handlar om, att tillsammans. För vad skulle du säga är ett bra ledarskap?
Alltså nu pratar värderingsdrivet ledarskap, det vill säga att vi är tydliga på vad är det högre syftet, ha en stark inre etisk kompass i vad det är vi ska uppleva, inkluderande ledarskap där vi på allvar tillvaratar den kompetens och den förmåga som finns i gruppen där alla kan vara till sin rätt, autentiskt ledarskap, att jag som ledare visar hela mig själv som den människa jag är. Inte en yrkesroll.
Och det är väl det som, det är då man blir trovärdig också. För någonstans så kan ju ganska många faktiskt se igenom att det där hos många ledare, att den är någonting som inte är grundat.
Ja, och då har man chans att faktiskt bli också tagen som en ledare, till skillnad att vara en chef som klamrar sig fast vid ett visitkort med sin auktoritet och fattar beslut utifrån det. Men ledarskap, det får du inte genom ett visitkort, det får du genom att vara en förebild som människa.
Mm. Och där någonstans, när du kom in på det här med att, när du kom in på att liksom prata med de här kvinnorna på riktigt vad de hade känt under tiden, så nämnde du också det här med härskarteknik-delen som jag tror är... Den är ju så pass stor ändå, fast den ändå inte på något sätt syns, för man markerar den inte alltid. Nej. Men där har du valt att tänka annorlunda idag än vad du gjorde tidigare.
Ja, men alltså jag är så, och det är ju drivet av en skamsenhet över hur pass ignorant jag var själv. För jag inser ju först nu efterhand att vissa beteenden som jag tyckte var helt legitima blir uppfattade som härskartekniker. Så att sitter jag i en ledningsgrupp nu eller en arbetsgrupp och märker beteenden som gör att man kommer inte till sin rätt, då markerar jag i öppet forum.
Och det gjorde du inte förut var det mellan fyra ögon.
Nej, det gjorde jag inte.
Och för det tror jag väldigt många är ju fortfarande, att man tänker det här tar jag med den personen sen för att inte göra den personen till åtlöje. Ja, men vikten av att markera har du kommit till på ett annat sätt för att visa andra.
Ja, helt riktigt.
Och det krävs också, tror jag, lite mod, för det är inte nog alla som är där.
Nej, det krävs både en insikt i att vad är ett härskarbeteende, att kunna fånga det i öppet forum, att kunna den där kommentaren gjorde den personen bara för att tysta en annan person. Och sen då ett mod att säga till i öppet forum. Därför jag har ju lovat mig själv att säga till direkt när det sker. Därför att om jag låter en sak passera, då blir jag ju indirekt medskyldig också. Det vill säga, genom att bara vara en passiv åskådare och inte säga till, då blir jag en del av problemet. Och det här man måste bestämma sig, vill man vara en del av lösningen eller vill man vara en del av problemet? Att skapa en mer inkluderande kultur, det är allas ansvar i en grupp. Märker jag ett beteende som går i fel riktning, då säger jag till.
Om man är ledare i ett företag så kanske det är lättare än om man är anställd att säga till sin chef att markera, det där tycker inte jag att du ska säga. Det krävs ju kanske liksom på ett annat sätt.
Och det är därför det är så viktigt att i sitt ledarskap som chef våga visa svaghet, säga att på allvar säga att jag är öppen för feedback. Det är en sak att säga att jag är öppen för feedback. Det är en annan sak att på allvar signalera det. Det bästa sättet att signalera är att berätta om sina svagheter. Jag har tidigare genom åren gjort så att den utvecklingsplan, den feedback jag har fått ifrån min överställda chef, den jag visat upp för hela min ledningsgrupp. Här är den feedback jag har fått med mig. Här är mina styrkor och svagheter enligt min chef. Det har varit väldigt ovanligt, jag har märkt.
Men hur har det mottagits?
Oj, ska vi verkligen ta del av den informationen? Men det har varit ett sätt för mig att visa att ja, men så är det. Ja, men jag vill visa att jag är sårbar. Att jag har svagheter. För att därigenom sätta en kultur att det är okej att ha svagheter. För det har ju även jag som chef.
Mm. Har du läst Brené Brown?
Nej.
Nej, hon har ju forskat på sårbarhet i över 10 år och skrivit en bok som heter just det här med att sårbar är en styrka. Otroligt också i sårbarhet och ledarskap. Intressanta böcker just kring hur faktiskt jag, och det kan jag ju tycka så här, att många kan säga så här, Kristin, du verkar vara så stark jämt. Är du aldrig svag? Och jag känner inte igen mig i svag, men jag känner igen mig i sårbarhet och att jag är skör. Och det tycker jag verkligen är en styrka i mig själv idag, och jag kan tycka att det är så fantastiskt skönt att se en ledare som också visar sig sårbar.
Ja.
För det visar att den personen är en människa.
Ja.
Och jag litar så mycket mer på den personen än på någon som aldrig skulle liksom, där man känner att den där sårbarheten inte går igenom. För det är ju omöjligt att inte vara sårbar någon gång.
Yes.
Så det är en fantastisk bok om man vill titta mer på den biten. Du har också liksom, kring det här med inom ledarskapet och också, jag vet att du pratade om det i sommarpratet, det här med jämställdhet. Att du var på något möte där det var så här, någon chef som sa så här, ja men titta här, vi är lika många män som kvinnor.
Och det är ju så att det här med jämställdhet har ju många bottnar. Och det här var väl en 10-12 år sedan kanske. Vi var i ledningsgruppskonferens, vi satt 10 personer efter middagen, och min manliga chef sa, vad fantastiskt med jämställd ledningsgrupp. Så tittade jag, okej, 2 utav kvinnorna, det är chefens assistent och chefens sekreterare, och sen är det HR-chefen, och sen så var det en juridikchef, och så var det en supportchef, medans männen, både mig själv och chefen inkluderade, satt ju på alla affärspositionerna. Det vill säga makten, och därigenom också tonaliteten och inflytandet i ledningsgruppen var ju absolut inte jämställt. Mm. Och så märker vi ju näringslivet också. I börsbolagens ledningsgrupper så är det fortfarande långt ifrån jämställt. Men även om man tittar på det så ser vi det att det blir ju ännu mer ofta så att du hittar kvinnorna på som HR-chef, juridikchef, marknadschef, kommunikationschef, medan affärspositionerna, divisionschefer, affärsområdeschefer, det är där oftast männen sitter. Och det här kan du gå vidare och prata om så här ägandet också. Det är så här, vem äger aktier och kapital i Sverige idag också? Där är också väldigt stor skillnad. Och då är det viktigt så här, jämställdhet är inte någonting som ska vara ett skyltfönster, utan jämställdhet mäts ju bara genom inflytande. Det är vem har affärspositionerna i en ledningsgrupp. Vem är den som faktiskt sitter på ägandet? Det är där du har inflytandet, där du kan påverka också.
Och där är det då svårare. Och jag menar, det saknas inte kompetens hos kvinnorna som gör att de inte skulle kunna vara där. Så vi har ju såklart blivit bättre, ska vi väl också säga, de senaste åren. Så tittar man 20-30 år tillbaka så såg det ju ännu mer annorlunda ut. Så att vi kanske är på väg åt rätt håll. Men vad är det som gör att inte kvinnorna får den positionen än? För det finns ju många kvinnor som har den kompetensen.
Jag tror att det är, och det är helt riktigt, jag menar, vad är det, börsbolagen, det är väl någonstans 10% av börsbolagens vd:ar som är kvinnor. Jag tror inte att det är en rätt beskrivning av fördelning av kompetens. Däremot är det nog så hur man mäter kompetens. Det är lite lättare att se kompetens hos någon som är lik en själv. För då känner man igen sig själv och det känns lite tryggare. Att våga befordra någon till en seniorposition eller till och med vd som är av en annan sort än en själv. Det kan vara ett annat kön, annat etnicitet eller någonting annat som är annorlunda. Det känns lite läskigare och det tar lite grann emot, vilket gör att de kvinnor och andra som är icke-normativa näringsliv som väl har lyckats har ju oftast liksom gjort fantastiska prestationer och som borde ha fått sin befordran egentligen långt tidigare än vad de har fått det.
Har det varit så att också kvinnorna måste bevisa ännu mer att de är värda sin plats?
Ofta är det så. Alltså jag har ju sett undersökningar, man har gått in och gjort liksom närmare analyser. Hur blir män respektive kvinnor befordrade? Och ribban är oftast lägre för en man att bli befordrad. För att män och faktiskt kvinnor också ofta har omedvetna fördomar. Att man har lättare att se potential i en man. Ja, men han kan nog passa bra som det och det. Han klarar nog av att ta ett par steg framåt. Man ser potentialen, medan hos kvinnor så vill man gärna se liksom att det kanske fortfarande är några luckor som hon har kvar att lösa. Man ser att hon är bra på det här jobbet, men hon har ju inte erfarenheten av större jobb, så hon kanske inte heller ska ha det. Det är svårare att se potentialen hos kvinnor för personer i rekryterande ställning.
Mm. Och är det någonting som du kan känna att du vill titta på närmare också, så här att inkludera det och öppna upp för det?
Jag ser mångfalden i sig som en kompetens. Bara det faktum att du går in i en seniorposition och leder en ledningsgrupp och du själv är annorlunda, så är jag helt övertygad om att det i sig gör dig till en bättre ledare, för att då kan du bättre tillvarata mångfalden och kompetens i ledningsgruppen än om du är en representant över den förhärskande normen. Oftast innebär det då män i näringslivet. Så att se mångfalden och en inkluderande kultur som ett strategiskt verktyg för ökad konkurrenskraft, det är jätteviktigt för svenskt näringsliv.
Men om man, det jag kan känna, det är såklart att det ska handla om prestation för att man jobbar med bolag och det ska siffrorna och allt liksom för att få ett lyckat bolag att växa eller ett bolag att växa. Ja. Men många gånger så kan man prata om att när man gör den här resan som till exempel du har gjort inom yrket, så handlar det om så här, men jag tar den här positionen så kan det leda mig till den här positionen. Att det känns som ibland är det väldigt fokuserat kring sin egen resa. Och när man, mer än att man pratar om så här, jag vill ta det här bolaget hit, jag vill utveckla kulturen i det här bolaget. Utan man ser mer till sig själv i sin egen resa för att få bekräftelse.
Nej, men det är så att jag inser att jag var fångad i ett sånt här tänk redan när jag kom ut i näringslivet från första början. Det var som att jag skulle lägga ut den perfekta resan. Här ska jag vara på en arbetsplats i 1, 2 eller 3 år för att kunna pricka av det eller det. För att därigenom så här maximera min fortsatta karriärväg. Och det såg jag nästan som ett sorts spel. Jag såg min yrkesbana som som någonting som skulle maximeras för sin egen skull, utan att jag egentligen någonsin var landad som människa eller hade en egen passion för verksamheten kanske, utan att arbetsgivaren och organisationen var nästan en sorts medel för att maximera min egen karriär. Och jag uppfattar att det var den förhärskande mentaliteten i de grabbgäng jag ingick i tidiga skeden av min karriär. Det var så man pratades vid. Men vilken position ska man ta för att därigenom få snabbaste vägen till att bli vd? Och göra det ena eller det andra. Och den som började prata om vad man egentligen ville göra och vad man hade för passion sågs lite grann som en avfälling. Någon som är på väg att liksom falla ifrån den perfekta banan. Medan jag funderar ju nu, liksom, tänk om jag hade lyssnat på mig själv och min egen passion tidigare. Vad hade jag haft ett lyckligare yrkesliv då? Det är en hypotetisk fråga. Jag är glad med vad jag gör nu. Jag går ifrån en titel som vd för ett stort bolag för att jag vill arbeta med entreprenörer och riskkapital. Och det är utifrån att det är det jag har en passion för. Det är det jag vill göra. Det är det som den resa jag vill vara med på.
Och det är det jag tänker, att om alla vågade känna mer också vad man har passion för och inte bara klättra på stegen. Hur skulle det se ut då? Alltså skulle det inte vara...
Vi skulle frigöra betydligt mer kraft i näringslivet. För att jag inser det att jag, det var långt ifrån alla dagar som jag på något sätt jag var nöjd och glad i tillvaron. Jag satte på mig en mask, det var ungefär som att man satt på sig en stridsmundering och så går man ut och för krig för att det är ens plikt. Men passionen fanns ju liksom inte där, utan och så fick man ju på något sätt titta i något lönekuvert eller bonuskuvert eller något annat liksom mätbart för att liksom få kvitto på sin prestation och försöka skapa en nöjdhetskänsla utifrån det. Medans jag längtar ju efter istället att få känna att nej, men nu känner jag i mitt samvete att jag har gjort en bra insats. Jag är nöjd med mig själv enligt en måttstock jag själv har satt upp. Det är den känslan jag vill ha och det är den känslan jag vill att fler ska ha. Då blir vi mer autentiska också och mer intressanta som människor för vår omgivning.
Och det kommer, är det också en sak som kommer att leda till att du också ändrar ditt ledarskap mer för att du vill att andra också ska känna så?
Ja, och jag vill ju arbeta, alltså jag vill ju hela tiden ha liksom, vad är de högre idealen med den här verksamheten vi arbetar med, va? Och jag vill ju locka fram varje persons fulla potential. Va? Nu har jag börjat att bekanta mig med de människor jag kommer arbeta med nya arbetsgivare. Men jag säger att det vi tillsammans kan skapa är ju summan av de drivkrafter och engagemang som finns hos var och en utav oss. Va? Och det är det jag vill maximera. Och så kan vi enas kring ett övergripande syfte, vad det är för någonting vi tillsammans vill göra och tycker är viktigt att göra. Och så ska det ge bra business i slutändan också naturligtvis. Men det ska vara drivet utav starka gemensamma drivkrafter som vi har.
Och då förhoppningsvis också kan vi orka på ett annat sätt. För jag känner att det tar ju enormt mycket. Jag ska inte säga att jag har ju aldrig varit inom den branschen. Men även inom den branschen som jag har varit i. Där man fastnar väldigt mycket i den här prestationen. Och så osäkerheten någonstans inombords. Men jag måste ju visa utåt sett att jag inte är tugg osäker. Utan jag är superstark i det jag är och det jag gör. Men ändå är det någonting. Alltså, det tar ju väldigt mycket kraft.
Det blir som att spela ett spel. Va? Och utifrån att vara ekorrhjulet. Va? Alltså, jag drivs av saker som att jag kommer vilja arbeta med entreprenörer, men jag drivs också av en fråga, hur kan vi säga demokratisera tillgången till riskkapital också, va? Därför att det är ju en bransch som är präglad utav faktiskt många normativa grabbar, både på kapitalsidan och på entreprenörssidan, medan entreprenörskraften i Sverige, den är ju betydligt mer spridd egentligen. Det finns många kvinnliga entreprenörer, det finns många entreprenörer från förorten eller andra grupperingar som inte känner sig inkluderade i samhället. Hur tar vi tillvara på den entreprenörskraften och låter de entreprenörerna växa och få tillgång till kapital?
Och där är ju också hur man blir sedd, för jag tänker på de här olikheterna. Och där var jag lite inne på, när jag lyssnade på ditt vinterprat så pratade du till dina barn i slutet. Och där handlade det ju om förmodligen också det som de möter, det här med prestationen i skolan, att du kanske får bra betyg och du får lyckas med det här, men ta med dig de här grejerna på vägen. Jag kan ju känna som har haft ganska mycket problem med skolan, både själv men också för mina barn som med ADD och ADHD. De har liksom inte fallit, de har aldrig blivit sedda för den de är, aldrig blivit belönade för den de är. De har aldrig blivit belönade för att de tänker utanför boxen i skolan, för att du måste göra det på det här sättet. Du kan inte göra så, du måste göra så här. De är ju mycket svårare att se. Men de har en enorm potential. Mm. Det är ju lättare, som du pratar om, det är en etnisk grupp eller funktionsnedsättning eller vad det nu är, som du kan se utifrån. Men hur kan vi komma åt de här fantastiska individerna som har så mycket att ge?
Ja, och det handlar ju om att verkligen se varje människa för vem hen är. Och det är ju i ledarskapet att om vi två skulle arbeta tillsammans, jag skulle ju verkligen på allvar vilja lära känna dig som person och undvika det som är så lätt att göra, sortera in dig i en viss kategori, för att det framstår som att du har ett visst kön och viss åldersgrupp och lite annat, och så börjar mina omedvetna fördomar och sätta igång, alltså är du sannolikt på det ena eller andra sättet, men det är ju så mycket om det jag inte vet. Så att det är ju att börja med en genuint intresse av att vilja känna dig som människa, men också att förstå vilka förutsättningar behöver du för att komma till din fulla rätt. Och hur kan jag som ledare se till att du får den plats du behöver? Inte bara är det space som finns mellan dig och mig, men också det space du behöver i den grupp som vi tillsammans arbetar i. Så hur kan jag som ledare se till så att vi har ett gemensamt inkluderande space där alla kan få vara de är? För då blir det ju högre livskvalitet för i detta fall dig själv. Du känner att de här kan jag komma till med fulla rätt. Jag känner mig liksom nöjd och glad. Du kan ge mer av dig själv. Vi som arbetsgivare får ut hela din potential, men framförallt att vi skapar ju bättre resultat tillsammans.
Mm. Och vad skulle du säga om du skulle få någon som är nu på väg ut i arbetslivet och ska möta allt det här som du inom din bransch har fått se, med den erfarenheten du har idag, oavsett om det är en tjej eller kille som är på väg ut, vad skulle du vilja att de tog med sig för att få en sån optimalt lyckad resa inom sig själv och för bolaget?
Ja, men fundera noga igenom, vem är du, så långt du kommer i dina insikter, och bejaka det. Och sen fundera på, vad är din passion? Vad skulle verkligen ge dig energi? Så du kan sortera bort typ att men jag borde jobba med det eller det för att kunna få status eller för att kunna få omvärldens bekräftelse. Vad skulle verkligen vara din passion? Och sen sök den personen. Och sen så är det oerhört viktigt vilken din första arbetsplats är, och framförallt vilken är din första chef. Känner du att du kommer till ställe där du känner dig inkluderad, typ här kan jag vara mig själv, här blir jag sedd för den jag är. Se till att hålla fast i den chefen och arbetsplatsen. Men känner du att nej, men här blir insorterad ett fack, här blir jag sedd som en resurs och inte en människa, gå därifrån, för det kommer nog inte att göra dig lycklig.
Mm. Och det är ju så mycket som krävs för att man ska kunna ta den där. Men någonstans så skulle jag nog säga att man brukar prata om det här med sin intuition eller sin magkänsla. Ja. Liksom, att den oftast stämmer. Att våga stå i den.
Ja, jag vet av erfarenhet, det är jättejobbigt. Det är så mycket som att man pratar som klasskompisar. Man ska ju jobba på det eller det, för det är ju status eller prestigefyllt och det bästa vägen till att bli vd och så vidare. Jag fastnar ju det utan att någonsin förstå, vill jag egentligen det? Eller gör jag det här bara för att liksom på något sätt följa med i spelet och få status och respekt och anseende? För att hjälpa våra barn och unga människor att vara mer landade i sig själva. För det tror jag på allvar är en snabbare väg till livslycka.
Och du har ju nått framgång både i yrket men också, och framförallt kanske, i dig själv med den resan som du har gjort. Vad skulle du säga är, alltså man brukar säga nyckeln till framgång, det låter så, men för att nå framgång? Ja.
Nej, men för att nå framgång är ju att vara bejakande mot sig själv. Hitta dina sanna liksom värderingar. Vad är det som driver mig? Även när jag var inne i ekorrhjulet så var jag ändå tydlig på vad är mina värderingar. Som människorientering, ambition, integritet. Fundera på vad är dina liksom kärnvärderingar och hur kan du tillämpa dem i hela ditt liv med din partner, i din familj, med dina kollegor på arbetsplatsen, med vänner och bekanta. Att vara en värderingsdriven människa så att du är landad i dig själv. Ha en stark inre kompass. Var sann. Klura ut, vad är mina kärnvärderingar och håll fast i dem. Och låt inte dra sig iväg utav omvärlden. Kompisar drar åt ett visst håll som inte är rätt för dig. Du kanske är kvar i en destruktiv relation för att det är kortsiktig trygghet på några praktiska parametrar. Eller du är kvar på en arbetsplats som du vantrivs på därför att du vågar inte gå därifrån.
Mm. Och den resan som du har nu gjort, du sa att när du började fundera på det så var du ju inte lycklig. Nej. När du tog ansvar för det.
Ja.
Hur skulle du känna, vart är du idag?
Jag är verkligen en lycklig människa. Jag har ingen aning om hur mitt liv kommer att se ut om 5 eller 10 år eller vad jag gör då. Men jag är lycklig i att jag har en inre kompass i att jag vet vilka saker som gör mig lycklig i livet och vilken kompasskurs som gör mig lycklig, så går jag längs den vägen. Sen kommer det hända saker och de kommer jag att hantera utifrån mina värderingar som är utifrån mig, inte utifrån omvärldens normer om vad jag borde göra för att normativt sett framstå som framgångsrik.
Mm. Många är ju nästan rädda för att ta det där steget att tänka på utifrån vad man själv behöver, för man upplever att man är liksom lite egoistisk i det. Men hur skulle du säga, för många gånger så kan i alla fall jag känna att om jag mår bra, tar ansvar och mår bra i mig, så blir jag ju bättre mot andra. Vad har du mött för, om du ser liksom hur du är mot andra idag, vad har du fått tillbaka?
Nej, men jag när jag verkligen lyckas möta kollegor och andra personer på ett så att säga autentiskt sätt, så uppfattar jag det som att det blir en helt annan äkta dialog. Jag får ju så mycket mer tillbaka också. När jag visar mig sårbar och blottar mig själv, då lär jag ju känna den andra personen jag har framför mig på ett helt annat djupare plan också. Vi kan ju tillsammans skapa magi då och ha en mer öppen och ärlig dialog. Okej, liksom vad är rätt väg att gå utifrån den egna drivkraften snarare än att försöka uppfylla någon sorts mall. Så att, men tillbaka till det du sa innan, att var och en måste ju ta ansvar för den egna lyckan. Den kan man aldrig lägga i någon annans händer. Vilket innebär att var en av oss har ett ansvar att på allvar förstå. Vad är det som gör mig lycklig?
Mm.
Ingen annan kommer att berätta det.
Och det kan vara en krävas en del mod för att hamna i lyckan.
Ja.
Men det är fan så värt det.
Det är det. Det är det.
Ja, fantastiskt. Din historia är helt underbar och det är så fint att få lyssna till någon som har flera perspektiv i en värld som inte alla kan få det. Så det är så tacksamt att du, och vi är så tacksamma att du delar med dig av den erfarenheten. Och jag blir ju också då så här, när du, nu har du gjort så mycket i din resa och allt det här, men vad är du mer nyfiken på?
Oj, det är att lära känna människor som jag hittills inte har umgåtts med. Så att jag inser ju hur pass ensidigt mitt sociala umgänge har varit. Det kanske är personer som ser ut och ungefär som jag och annars. Så att jag söker mig mer aktivt till grupper i samhället som jag ännu inte känner till och är nyfiken och ser hur kan det berika mig, vidga mina perspektiv. Så att jag...
Vad har det gett dig hittills? För du har ju börjat...
Ja, nämligen, alltså jag har redan innan jag ens har börjat som riskkapitalist har jag ju hjälpt en entreprenör för att få pengar som jag medvetet försökte liksom nätverka mig fram till. Hon heter Aisha Jones och kommer av gambiansk härkomst och bor ute i Tensta, och jag har liksom hjälpt henne att få kapital till sin affärsidé och driva ett sminkmärke. Och det är liksom en miljö som jag annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Och jag är bara så glad över vilka nya perspektiv det ger mig att få ta del av den entreprenörsanda och framåtanda som finns i detta fall i hennes umgängeskretsar som jag börjat att lära känna. Och jag blir så glad över vilka nya perspektiv det ger mig när vi också lär känna vilket så här mångfacetterat samhälle vi har, och tänk om vi liksom kan bli ännu bättre som samhälle, ta tillvara på den kraft vi har.
Mm. Både kompetens och det de också ger, ja, ifrån där de kommer ifrån. Ja. Så oavsett vilken del det är.
Ja.
Så det har vi varit inne på med både prestation och det de är som människor.
Ja.
Tack snälla för att du kom hit. Vi ska lyssna på en avsluta med en låt.
Mm.
Vilken låt? Du hade kunnat riktigt bestämma det, tror jag.
Nej, men jag är tillbaka mycket av de musikstycken jag lyssnade på när jag var ungdom. Och ska välja någon, då är den där USA for Africa, tror jag, som var den här med hur ska, då världskrisen den gången var en hungerkatastrof i Afrika, men det här med att hur vi tillsammans, oavsett vem vi är och vilken sort vi är, ändå kan skapa någonting tillsammans, i detta fall en insamling för behövande, det gjorde starkt intryck på mig.
Mm, men då tar vi avslut där med den. Lycka till med det nya jobbet och tack snälla för att du kom in.
Jätteroligt att vara här.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.